Ja, här har vi en karta av hela Zambia. Och då ser man där att Mpongwe ligger i Copperbelt Province. Det är den delen där alla koppargruvorna ligger. Vi har missionen där fem vägar kommer ihop. Det är en väg som kommer från Kopparbältet, en väg som går ut mot Lusaka-hållet och sen är det tre vägar som går ut i distriktet här ikring. Så att Mpongwe fungerar som ett distriktssjukhus kan man säga. Vi har runt omkring Mpongwe nio mindre kliniker, Rural Health Centers som de heter. Och vi fungerar som distriktssjukhus för de nio. Utav dem så ligger sex inom Ndola Rural District. Det är vårt distrikt här och de sex besöker vi. Och sen är det tre som ligger i andra distrikt runt omkring. Vi kanske kan titta på en annan karta och då ser vi lite mer av det. Lite större skala nu. Och då har man...
Hålla fast den.
Ja.
Det rasslar sen.
Då har vi Mpongwe här just på vägen från Luansha. Och vi har nu sex små kliniker. Mikata, Mosofo, Ipumbo, Mukumbo, Kasamba och Makia som är inom det här distriktet. Och sen utanför det så har vi tre kliniker här nere i Kabwe Rural District som också skickar hit patienter. Det är en Gabwe, Mukubwe och så är det en längre här nere också.
Hur långt är det till den klinik som ligger längst bort?
Det är ungefär 18 mil. Det är vid en Gabwe här nere. Och det är intressant, de skickar sina patienter på en liten lastbil som fungerar som en buss. Och den kommer hit två gånger i veckan. Och det är öppen lastbil under regntiden så packar de det alldeles fullpackat på flaket. Det är så fullpackat så ibland så kan man inte få någonting mer på. Och så kör de hela vägen då till Mpongwe. Det är dålig väg hela vägen nästan. Och ibland om det är dåliga patienter så är man förvånad att de överlever när de kommer fram till Mpongwe.
Just transporterna är väl ett stort problem?
Ja, det är ett väldigt stort problem och det är väl därför som många patienter kommer sent till oss. De är ganska mycket dåligare än vad de hade behövt vara om det hade fungerat med transporter. Nu är det så att vi har busstrafik på den stora vägen ner till Makia och där får vi mycket patienter. Men det är väldigt många som får komma med cykel. Man sätter en stol på cykeln. Ibland så kommer det som en fåtölj som man har bundit patienten och sen går man kanske en 10 mil hit med patienterna. Så det är ett stort problem.
Ni har väl ingen ambulans här heller?
Jo, vi har, men det är så pass svårt med transporterna. Dels med vägarna och dels att vi inte har personal som kunde fungera hela tiden. Så vi använder den bara när vi behöver skicka patienter in till stan som vi inte klarar av här. Så det får vi begränsa oss till just att använda det för det.
När grundlades den här missionsstationen egentligen?
1931 kom de första missionärerna hit. Det var Anton och Signe Johansson från Munktorp-området i Sverige. Och de hade varit nere i Sydafrika tidigare och sen fick vi en nödkallelse från en mission här uppe om vi kunde komma och hjälpa ta över en del av deras område att börja missionsverksamhet.
Var det Svenska Fribaptistsamfundet då också?
Ja, det var de som började här. Tidigare hade man haft mission i Sydafrika och Mosambik och sen blev det då, och sen i Kina också. Sen blev det här i norra Rhodesia som det hette då, Zambia nu. Det var så att Sydafrikanska baptistmissionen hade blivit tilldelad ett stort område att hålla på med missionsverksamhet, men det blev för stort för dem. Och då var det så att det är två stammar inom en större stam, Lamba och Lima. Och då sa de att de skulle satsa på Lamba-området och vi skulle satsa på Lima-området. Det är samma språk, men det är två mindre stammar. Och då kom våra missionärer upp hit och började med det. De hade ingen medicinsk utbildning, men de började med lite medicinsk arbete rätt från början då. Men det var ju mycket enkelt förstås. Och sen har det utvecklats sen dess. Vi fick den första barnmorskan hit 1948. Och sen första sjuksköterskan hit 1950. Och sen har det växt ut sen dess.
Du är själv född här nere?
Ja, jag är född på väg till Luansha. Det var så att när min äldre bror var född, då var mina föräldrar ensamma på en missionsstation inte så långt härifrån. Och de tyckte att när jag skulle bli född så skulle de ha det riktigt gjort i stan. Så då åkte de in dels med lastbil och dels med kanot och dels med cykel. Och sen stannade de över vid en liten mission på väg till Luansha och jag blev född där. Så det, jag är riktig zambier.
När kom du själv hit?
Ja, jag var väl borta och studerade dels i Zimbabwe och dels i England. Jag var väl borta en 10 år, så jag kom tillbaka i 73 och så har jag varit här sedan 73.
Mm. När du utbildade dig till läkare, var det då med tanke att du skulle jobba här i Afrika?
Ja, fast det var väl inte direkt tanke på att det skulle vara missionsverksamhet. Men jag ville gärna stanna kvar i Afrika och det var då en stor fördel att göra min utbildning här. Den nya medicinska skolan i Salisbury, Zimbabwe var just då medicinskolan för hela det här centrala Afrika, för Norra Rhodesia, Syd Rhodesia och Nyasaland som det hette då. Och då gick jag dit och det var ju en stor fördel när jag skulle fortsätta här.
Det har skett en stor utveckling här på Mpongwe sedan du kom hit som läkare.
Ja, det blev en väldigt stor satsning utav SIDA. Vi fick hjälp ifrån SIDA att bygga om hela sjukhuset och det började, ja, vi började med planering 74 och sen själva byggverksamheten i 75. Och i de här sista åren så har ju hela missionen förändrats så att man knappast känner igen sig. Dels så är det själva sjukhuset som man har byggt, helt nytt sjukhus, och dels väldigt många staff houses för personal som arbetar på sjukhuset. Och sen har det varit en upprustning av hela missionen också i samband med det här projektet.
Det har väl kostat mycket pengar?
Ja, det var mycket som blev satsat från SIDA. Det första man satsade var 2,7 miljoner kronor. Och sen fick vi mer hjälp, så att allt som allt har det väl kostat en 3,5 miljoner kronor, hela projektet.
Har ni kompletterat det med missionspengar då?
Ja, det är så att normalt när SIDA ger till enskilda organisationer så får de satsa med 20%. Nu var det så att Fribaptistsamfundet är ju en mycket liten mission, mycket litet samfund, och då minskade de ner något på det som missionen satsade. Men det blev ju en hel del förstås ändå från missionen.
SIDA hjälpte alltså till att bygga till här. Står ni själva nu för all verksamhet som är här, eller bidrar SIDA fortfarande på något sätt?
Nej, det blir ingen direkt bidrag från SIDA. Vi borde få det mesta av driftskostnader från regeringen, men det är väl ungefär hälften som kommer från regeringen och sen hälften får vi från Sverige eller från andra hjälporganisationer kring i världen. En del här i Zambia som Lions, Rotary och andra organisationer här, och en del från olika håll i Sverige också. Mm.
Ja, Zambia blev ju självständigt 1964. Innebar det något speciellt för missionsverksamheten här?
Ja, man fick väl ställa om en del saker. På den gamla tiden så var det väl nästan självklart att de vita skulle ha de högsta posterna i missionen. Och Man hade försökt så småningom få mer självständighet från församlingarna här, men ändå så ville man gärna från församlingarnas håll att de vita höll i trådarna för arbetet. Men med självständighet så var det ju helt riktigt att mer och mer gick över till zambierna, ansvaret i församlingarna och även här på missionen i sjukvårdsarbetet. Det blev ju också stora förändringar för våra kontakter med hälsoministeriet. Man undrade om den nya regeringen skulle ge så pass mycket till missionerna som det var förr. Och det har blivit väldigt fin samarbete. Speciellt vid början när det var rätt så gott om pengar, kopparpriset stod högt och man hade gott om utländsk valuta, så satsade man väldigt mycket att stödja missioner. Sen några år sedan så blev det lite kärvt när Zambias ekonomi var dålig. Och då blev det dåligt med stöd också till missionerna och till sjukvårdsarbete. Och man hade lite kämpigt att få den hjälp från hälsoministeriet. Man fick den känslan av att de ville helst inte ge några extra bidrag till missionerna under de åren. Nu 2 år sedan så har det blivit en till förändring för det bättre. Vi har fått en mycket fin man som är Director of Medical Services, som är mycket sympatisk till sjukvårdsarbetet under missionerna. Och det har blivit en helt ny anda i hälsoministeriet som vi är mycket tacksamma för.
Förlåt, jag ska flytta mig för att jag tänkte på ljudet härifrån. Ja, men zambiska staten skulle väl helt enkelt inte klara sig utan den missionsverksamhet som finns här i sjukhusen?
Nej, det är intressant att se de siffrorna av hur pass mycket missionerna satsar. I hela landet, 38% av alla sjukhussängar kommer i missionssjukhus. Och sen är det väl ungefär 44% som är i regeringssjukhus och resten är gruvsjukhus och andra privata sjukhus som kommer under till exempel järnvägen och andra sådana organisationer. Det var intressant att se hur pass mycket det kostar regeringen för att hjälpa missionssjukhusen. Utav totala sjukhusbudgeten så går 7% till missionssjukhusen och 93% går till statens sjukhus. Och det är intressant att jämföra de siffrorna då. 38% och 44% från staten och sen 7% och 93% när det gäller budgeten. Så det har ju betytt hemskt mycket för landet att missionerna har haft det här sjukhusen igång.
Men på vilket sätt ger de bidrag här? Är det till så att säga driftskostnader och medicin och så? Avlönas ni från missionen?
Det är 3 olika sätt man får bidrag. Dels så får man vad som kallas för en bed grant. Det är varje säng som de godkänner får man så mycket per år. Och det ska gå till kostnaden för mat och allt som behövs för patientvård. Och dels får man hjälp med medicin. Tidigare så hade man fått det mesta medicin från regeringen. Nu när det har varit svårt ekonomiskt för Zambia så har vi fått fram kanske hälften eller 2/3 av den medicin vi har behövt från England. Och kanske bara 1/3 har kommit här från Lusaka, från hälsoministeriet. Och sen det tredje bidraget är till löner för personal. En del av oss får en del av vår tredje formen av bidrag, det är för personal. Och då all vår zambisk personal får sin lön från staten. Det var så att det var en stor skillnad om en zambier jobbade inom ett missionssjukhus eller om man jobbade i regeringssjukhus. Förr så var det så att de kunde tjäna 3 gånger så mycket om de gjorde samma arbete med samma utbildning på ett regeringssjukhus jämfört med missionssjukhus. Men nu de sista 2 åren med den här stora förändringen så har man sett att man måste betala samma till Zambier som jobbar inom missionssjukhusen. Sen kommer det en viss del av vår stöd också, svenska personalen från staten. Så det är ju ett stort bidrag som man får.
Hur stor personal har ni egentligen här?
Ja, vi har väl 30 Zambier anställda och sen är vi 8 svenska anställda. Så det är väl närmare 40 personal.
Vad gör ni svenskar då?
Det är 6 sjuksköterskor. 3 av dem som har också barnmorskeutbildning. Sen är det min fru som har hand om köket och jag är ensam läkare här. Och sen har vi en svensk undersköterska som hjälper oss också i sjukhuset.
Finns det zambiska sjuksköterskor här också?
Ja, vi har 4 zambiska undersköterskor. Vi har inte lyckats få fram några sjuksköterskor än. Vi har försökt mycket och det här är ett stort problem för alla missionssjukhus. Det är väl så att många av dem är gifta till sådana som har jobb i städerna och då är det ju omöjligt för dem att komma ut till distriktet så här och jobba långt ifrån städerna. Det är ju många missionssjukhus som håller på med sjuksköterske eller undersköterskeutbildning. Vi har inte börjat med det än. Vi är väl ganska litet sjukhus än. Vi är bara 110 sängar. Men det är många av de andra missionssjukhusen som har stor undervisningsprogram på gång.
Ni har annan verksamhet här också än själva sjukhuset?
Ja, från början så var väl församlingsarbetet det största och det evangeliska arbetet. Och det ser vi ännu som det centrala i hela verksamheten här. Vi har 45 församlingar i distriktet runt omkring Mpongwe. Och antalet medlemmar överstiger antalet medlemmar i Sverige. Så att även i det här missionsfältet så är det större än samfundet är i Sverige.
Jag tänkte på det här med farmen också. Men ja. Du kanske vill prata mer om det här med den religiösa verksamheten? Eller?
Ja, jag evangeliska. Kan fortsätta med farmen. Det var väl en 3 år sedan vi såg att problemen med att få fram mat till sjukhuset var så stora och skulle bara bli värre. Så vi ansåg att vi måste satsa på någon farm av något slag. Sen var vi också mycket intresserade att hjälpa med undervisning i jordbruk för folket här kring. Och sen såg vi att vi behövde mer finansiell stöd för sjukvårdsarbetet när det hade blivit så kärvt för staten. Och då fick vi bidrag från SIDA att sätta igång med en farm. Den nu är igång och mycket av det mat som vi behöver för sjukhuset kommer därifrån. Majs, sojabönor, ägg, grönsaker, mjölk, kött. Ja, det blir mer och mer undan för undan som kommer ifrån farmen. Och om något år så kommer farmen att gå med så pass vinst så att man kan börja att plöja in en del av vinsten i sjukhuskostnader här.
Du talade om evangelisationen här. Försöker ni nå patienterna när de kommer hit till sjukhuset eller åker ni ut i byarna och missionerar?
Ja, vi ser att det är viktigt med båda två. Vi anser förstås att patienterna måste ha hel frihet om de vill vara med om den här verksamheten. Så vi har 2 morgonbön i veckan där det är för patienterna enbart. Och sen ett möte på kvällen. Sen blir väl mycket av verksamheten på det personliga planet. Det är väldigt många av patienterna som anser att de har andliga behov av olika slag och vill gärna prata med en av pastorerna eller en av missionärerna. Och det är vi mycket glada för. Sen blir det så att sjukhuset blir en kontaktpunkt för en väldigt stor krets här kring. Och genom de kontakter man får här
så kan man följa upp dem i församlingarna runt omkring, och det tycker vi är väldigt viktigt.
Det är väl så att zambierna har ett rikt andligt liv, både de som kallar sig kristna och inte kristna. Jag menar, det finns många traditionella föreställningar och så vidare. Är det inte svårt många gånger för dem att enbart vara kristna?
Jo, det är en svår sak. Vi vill gärna försöka ha så mycket av det gamla traditionella som är bra kvar. Och det är intressant att missioner har varit väldigt öppna för att ha kvar det finaste av det gamla traditionella. Men när det gäller religionsfrågan så är det nog så att mycket av de gamla religionerna här i landet, folk levde i rädsla. Det var så att andarna av de som har gått före skulle man absolut se att man gjorde allt för att hålla dem nöjda, för att de kunde skada en så pass mycket. Och det var väldigt mycket rädsla, och det ser man ännu idag. Det är väldigt mycket rädsla som kommer in, till exempel i sådana saker som trolldoktorer och sånt. Vi har haft, det har blivit nästan en stor framgång för trolldoktorer i de sista åren här i Zambia. Och vi har haft mycket problem med dem här i kring. Man kan kanske dela upp trolldoktorer i två typer. Det är de som har mest med örter att göra. Och de tycker vi att vi har inte så väldigt mycket problem med. Man använder ju örter som är bra, och det är väl som i Sverige eller andra länder där det är vissa örter som är väldigt bra medicinskt sett. Det är förstås de som är skadliga också. Men det som är det stora problemet är med de trolldoktorerna som ska försöka trolla fram vem som är skulden till att en person har blivit sjuk. Och det här leder till hemskt mycket splittring inom familjer, inom byar. Och det tycker vi är väldigt tragiskt, väldigt tråkigt ofta.
Är det inte ofta så att patienterna går emellan, från trolldoktorn till missionssjukhuset och kanske tillbaka igen, och inte riktigt vet vem de ska lita på?
Ja, det har varit ett stort problem tidigare att man fick vinna förtroendet ifrån folket, och det tog många år. Det är väl ännu ett stort problem att man börjar ta medicin kanske från missionssjukhuset, och sen tror man att man har börjat att bli bättre, till exempel en sån sak som TBC. Man kanske har varit i sjukhuset några månader, börjar känna sig bättre, ska gå hem och fortsätta med behandlingen hemma, och sen slutar man att ta den medicin man behöver, och när man känner sig dålig igen, då tycker man att missionssjukhuset har ingenting mer att bjuda på, och då går man till trolldoktorn istället. Så det är ett stort problem. Sen är det också så att en hel del blir för sena att komma till missionssjukhus, därför att man har varit så pass länge hos en trolldoktor. Det är ju ett stort problem. Nu är det också så att vi har en hel del kontakt med de som håller på med barnmorskor ute i byarna, som är de traditionella barnmorskorna. Och de har vi försökt hjälpa så mycket som möjligt, att hjälpa deras kunskaper. Man har kurser, och vi har hjälpt till en hel del i kurser där man ska försöka att förbättra deras kunskaper, förbättra deras metoder att förlösa och så vidare. Och det tycker jag är väldigt stimulerande och bra. Ju längre man kommer ifrån Mpongo och ifrån klinikerna, desto mer av förlossningarna är under traditionella barnmorskor.
Polygami, månggifte, är ju fortfarande ganska vanligt i Zambia. Hur ser ni vid missionen på det?
Vi har väl varit väldigt konservativa när det gäller polygami, och jag undrar om kanske det är rätt att vara så. Jag tror knappast jag har sett mer än en eller två äktenskap där polygami inte har ställt till besvär. Och jag har frågat många sambier som är uppväxta i hem där man har polygami. Och jag tror att så gott som 100% har sagt att det har lett till mycket tråkigheter. Att det har blivit avundsjuka och problem däremellan. Det är nu och då vissa situationer. Till exempel vi har en hövding som bor inte så långt härifrån. Som har två fruar och där har det hela äktenskapet är väldigt fint. Och fint förhållande fruarna emellan och även hövdingen. Och alla tre blev kristna. Och då var det en stor diskussion om man skulle låta dem komma in i församlingen. Men man tyckte att det här förhållandet var så pass stabilt och att det var så pass fin gemenskap med alla tre. Så att då beslöt man att ta med dem alla i församlingen. Annars så är det väl ganska vanligt att om en församlingsmedlem gifter sig med fler än en, då blir de uteslutna.
Skilsmässor är ju väldigt vanliga här också. Hur ställer ni er till det?
Ja, det har varit ett av de stora tragiska problemen i Zambia. Och vi har väl varit också väldigt konservativa när det gäller det. Att vi tycker att familjebanden är så pass viktiga så om det blir skilsmässa då den parten som har man anser har felet blir utesluten från församlingen. Man försöker ju hålla kontakten med dem och hoppas att längre fram de ska komma tillbaks i församlingen. Och det blir ofta så att de kommer tillbaka. Men det är svårt att se hur annars man skulle handla. Eftersom i tradition har man sett väldigt hårt på skilsmässa. Man vill gärna inte ha skilsmässa i familjerna från de gamla lamba-traditionerna och det tycker vi att det är bra och det ska vi fortsätta med.
Det är väl oftast mannen som tar initiativ till en skilsmässa?
Ja, det är så att det är många som anser att mannen han kan göra nästan hur han vill i den här situationen och att frun får bara hänga med eller annars så får hon gå sin väg. Så det är ofta felet ligger hos mannen. Och ofta så kommer ju alkoholproblem in i bilden. Zambia har nog en av de svåraste alkoholproblemen i Afrika. President Kaunda har sagt på flera tillfällen att han anser att det här är det största problemet vi har som nation. Och då om mannen kommer hem gång på gång och är drucken så småningom så bryts äktenskapet upp och då blir det väldigt tragiskt för barnen speciellt.
Kan ni göra någonting där för att hjälpa dem med de här alkoholproblemen?
Ja, vi har försökt speciellt med de yngre som börjar att komma in i alkoholproblemet att dels att få deras intressen lite bredare än alkohol. För det är ofta så att det börjar med de som kanske inte har något jobb och känner sig inte hemma riktigt i byn, kanske de har varit i städerna ett tag och sen började lite undan för undan med alkoholproblemen. Så vi har satsat en hel del på ungdomsverksamhet att ge dem ett nytt intresse. Min bror har varit väldigt engagerad i till exempel fotbollslag som många av ungdomarna är med i och han har försökt får deras intresse så mycket som möjligt ifrån alkohol och ger dem något nytt.
Det är ju framförallt öl de dricker här, eller hur?
Ja, man har två typer av alkohol här. Man kallar det på engelska för opaque beer och clear beer. Opaque beer, det är ganska nära det gamla traditionella öl som man brukar brygga i byarna. Då var det så att man hade öl bara vid vissa tillfällen, till exempel vid vissa fester och sånt. Men nu kör man ut det från städerna, man tillverkar det på stor skala och kör ut det i stora tankers till ölhallar. Och då blir det ju en helt annan situation. Det blir så att man har öl tillgängligt året om och då blir det ju mycket värre än vad det var förr. Sen har man annan öl i flaskor som är ungefär samma som svensk öl.
Hur ställer ni er vid missionen till barnbegränsning?
Vi är ganska positiva till det. Vi vill ta det ganska lugnt med att försöka främja barnbegränsning. För det är många missioner som försökte satsa lite för snabbt på det här. Och det blev baksmäll utav det. Folket sa att det är vår stam som ni försöker att minska ner och försöka utrota så småningom. Och det blev en väldigt känslig fråga. Så vi har tagit det väldigt lugnt. Vi erbjuder det till alla som är på BB och som har kanske en 4-5 barn. Ja, vi erbjuder det till alla, men kanske speciellt uppmuntra de som har över 5 barn att börja med barnbegränsning. Men vi har tagit det väldigt lugnt att göra för stor sak utav det. Och då har det växt fram naturligt så att folk har börjat att höra om de möjligheter som finns. Och då kommer de. Det var väl från början kanske mest lärarfruar och fruar av medical assistants och sådana som hade lite mer utbildning. Men nu har det spritt sig så att det är många som kommer för barnbegränsning.
Vilka metoder använder ni?
Vi har bara 3 som vi kan erbjuda. Det är p-piller, och det är inte många som klarar av p-piller. Det blir väl mest kanske sådana som kan läsa och skriva som klarar av det. Sen är det Depo-Provera-sprutan. Vi är mycket medvetna om det problem som har varit med den här sprutan som man måste ha varje 3 månader. Och hur ofta vi än lägger fram problemet för patienterna så är det kanske den största delen som väljer den metoden.
Vad menar du då för problem?
Dels att man kan bli steril efteråt. Det är ganska ovanligt, men kanske ett större problem är att det kan ta 1 eller 2 år efter man har slutat med sprutorna innan man kan bli gravid igen. Och dels att det kan störa menstruation. En del upphör att ha menstruation, andra har för mycket och så vidare. Och dels kan det bli vissa hormonförändringar, hormonrubbningar i kroppen så att man blir mer manlig och så vidare. Vi säger allt det här till patienterna, men just därför att det är en spruta och man behöver inte komma ihåg varje dag att ta det, så är det väldigt många som gärna vill ha sprutan. Och då anser vi att fördelarna med det är större än nackdelarna.
Men det här är väl en metod man inte använder i länderna nu?
Ja, det används väl något ännu i Amerika och vissa andra länder, men man tycker där att folk som kan läsa och skriva borde använda en metod som är lite mindre problematisk. Vi tycker att det är väldigt svårt att satsa på en sån metod, men samtidigt så är det ju ännu svårare för de som har kanske en 15, 16, 17 barn, och då är det stor risk att mamman kanske stryker med när hon har så pass många barn, och väldigt många barnen förstås klarar inte sig. Så vi tycker att fördelarna är större än nackdelarna. Sen den tredje metoden, det är spiral, och vi har just nyligen fått en form av kopparspiral. Den vet vi också att det är problem med det. Och vi använder det dels i sådana situationer där det inte är någon större risk för infektioner, sådana som inte har haft veneriska sjukdomar tidigare, och dels de som har haft barn, för man har sett att det är ett större problem i de som inte har haft barn tidigare med den här metoden.
Du sa att ni talar med dem som, eller du sa att ni erbjuder barnbegränsningsmetoder till de kvinnor som har många barn redan. Hur ställer det sig om unga flickor kommer hit, ogifta kvinnor, och vill ha preventivmedel?
Ja, det har varit en svår fråga för oss. Vi pratade länge och väl om vi borde bjuda dem preventivmedel eller inte. Till sist tyckte vi att som mission så var det inte rätt att uppmuntra dem att ha preventivmedel innan de var gifta. Det är nog många som skulle kritisera den åsikten, men vi tycker att eftersom vi har satsat så pass stort på att familjen och familjebanden är viktiga, då är det riktigt att vi ska också göra allt att uppmuntra äktenskap och att bilda familjer på det sättet. Och där så har vi sagt att vi ska inte ge det till ogifta. Vi går även längre och säger att vi ska helst inte ge det till de som är gifta om inte deras män går med på det. För vi har haft sådana situationer där bara frun vill ha det och mannen vill inte ha barnbegränsning. Och om vi har gett det så anser mannen att vi har gått bakom hans rygg och det har lett till stora problem. Och ibland så har det lett till att äktenskapet har upplösts. Så nu gör vi det nästan en regel att vi vill helst prata med båda två innan vi ger det.
Men är det inte ett stort problem i Zambia att många flickor blir med barn till exempel när de går på secondary school och måste sluta sin utbildning och ja, det påverkar hela deras framtid? Borde ni inte hjälpa dem?
Ja, det här är ju en väldigt svår fråga och vi är medvetna om det här och medvetna om att på ett sätt så ser det ut som om vi gör mer skada än nytta att inte ge preventivmedel till dem. Men då kan man inte komma ifrån att vi går med på att man innan äktenskapet har samlag. Och från församlingarna här i kring var det så pass stark åsikt att vi inte borde ge det, så att vi gick med på den åsikten.
Hur är det med veneriska sjukdomar här?
Ja, det är väl en av de stora problemen vi ser. Det största gynneproblem vi har kanske här på sjukhuset är olika veneriska sjukdomar. Främst gonorré och en annan typ av venerisk sjukdom som är inte så vanligt i Sverige här, som det kommer från en bakterie som heter Haemophilus ducreyi. Och sen den tredje, syfilis. Syfilis ser vi inte så ofta, men det är kanske så att vi missar en del eftersom vi har inte de bästa metoderna att undersöka för det från blodet. Men gonorré och alla följderna av gonorré är ett jättestort problem. Vi har ännu inte så svår problem med resistens till penicillin som det finns i andra länder. Men det har börjat att komma. Vi har fått öka vår dosering av penicillin och öka hur länge vi ger det. Och ibland så har vi fått gå över till andra antibiotika också.
Är det närheten till kopparbältet som ger er de här problemen?
Jag tror inte det är bara det. Det har ju en stor effekt. Jag tror att det är ofta i samband med alkoholproblemet, att ofta ölhallarna är de platserna där man kanske får de här kontakterna mest. Och sen nu med den utvecklingen inte långt ifrån en Pongwe med stort veteprojekt, så har det kommit väldigt många folk hit ut som inte har rötter här i distriktet, och då blir det ofta så att de kommer med veneriska sjukdomar och det sprider sig därifrån.
Men det här är ingenting man bedriver ingen propaganda eller något sånt, försöker ändra på den här situationen?
Vi har försökt i det sista året att driva väldigt hårt med att vi vill helst inte behandla någon med någon venerisk sjukdom om de inte kommer med den personen som gav dem den sjukdomen. Nu är det så att 100% av dem, när man börjar säga så här, säger att ja, det var i stan och jag känner inte vad det var för en. Och vi väntar några dagar och i de flesta fall så kommer man fram med den andra partner. Och då undersöker man dem och ser att det är sant, att det var de som hade den veneriska sjukdomen. Och då kan man ju behandla båda två och sen tala till dem om hur farligt det är att få den här sjukdomen igen. Och det tycker vi har gett mycket. Innan det så kanske vi inte satsade så hårt just på den här undervisningssidan. Men nu så har vi försökt göra det mer och mer. Och det har hjälpt till en viss del. Ja, här är vi utanför vår poliklinik. Och det är en väntehall där patienterna som kommer för hjälp till sjukhuset väntar. Vi har väl genomsnitt mellan 200 till 300 polikliniska patienter per dag.
Det varierar enormt från årstid till årstid. Och det som bestämmer mest om hur många patienter vi har är malarian. De månader vi har mycket malaria så är det mycket av alla sjukdomar, inte bara malaria. Till exempel lunginflammation och nästan alla andra sjukdomar blir värre under de tiderna där man har mycket malaria.
Är det under den perioden?
Inte bara. Det är intressant att den första vågen av malaria kommer september-oktober innan regnperioden har börjat, när värmen kommer. Det tycks som om det finns nog med vatten runt omkring att myggen kommer igång då under värmperioden. Och sen minskar det ner något i början av regntiden och sen kommer den stora vågen mot slutet av regnperioden.
Du behöver inte ta det så.
Vi har som alla missionssjukhus problem med brist på personal och då måste vi sålla ut så mycket som möjligt de patienterna som kommer till läkaren för att bli undersökta. Och då har vi tre etapper. Vi har först dressers, sådana som vi har haft sin utbildning här på platsen. De klarar av mycket av små sår, förkylningar och malaria och mindre sjukdomar. De som de inte klarar av, de går till nästa etapp och där är det medical assistants. Och de tar hand om kanske sådana saker som en lindrigare lunginflammation, de svårare malaria, diarré och kräkningar och så vidare. Och de som de inte klarar av, de kommer till mig då eller till en av systrarna, sjuksköterskorna, för att undersökas lite mer. Och det är det enda sättet man kunde fungera i en sån här situation. Och det är så att då kan jag ägna den tiden till dem som behöver verkligen se en läkare istället för att ägna en massa tid till små sår och så vidare.
Du gör operationer här också?
Ja, vi har väl mindre operationer så gott som varje dag. Och sen en dag i veckan satsar vi på stora operationer. Nu och då så har vi ju förstås någon akut operation som en kejsarsnitt eller något sånt. Men annars så försöker vi samla de större operationerna till en dag. Göra dem alla på en gång.
Ni har de resurser som behövs?
Ja, vi har fått väldigt mycket, till exempel operationslampor och väldigt mycket annan sak som har kommit från överskottsmaterial i Sverige. Där man har byggt nytt i Sverige så har man kastat ut det gamla. Och för oss så är det ju fantastiskt fint. Vi har fått ut det hit och det kommer till stor användning här. Mm. Det här är ju en väldigt fin operationssäng. Den är nästan bättre än vad man kan köpa här i landet. Det går ju att pumpa upp och ställa i vilken vinkel som helst. Och väldigt fin operationslampa också. En sån här som inte, det är knappast någon skugga och det är ju hemskt skönt när man ska sy. Väldigt fina saker.
Ni använder förstås inte en massa engångsmaterial här som vi gör i Sverige.
Jo, vi har fått en hel del från en organisation i Sverige som samlar upp mycket som har blivit överskottsmaterial. Och sprutor och sånt, det får vi ju köra om och om och om igen så att man kokar och kokar och kokar tills det är ingenting kvar. Och tills nålen inte går genom huden, sen kastar man bort det och tar något nytt. Men vi kan ju aldrig använda det som engångsmaterial förstås. Men det är väldigt fint att ha det och sterilisera det om igen och igen.
Det är mycket ni har fått från den här organisationen i Sverige.
Ja, det var så att det var en missionär som hade varit i Tanzania, Erland Jonsson, som fick på hälsoskäl stanna kvar i Sverige. Och då hade han fått tag i ett gammalt mejeri i Axvall och började samla in överskottsmaterial. Och han samlade in enorma mängder med sängar, operationsbord och operationslampor och allt möjligt sånt. Och vi har fått ut mycket av det hit. Vi har fått det fritt, det är bara transporten vi har behövt betala och det har ju varit en väldigt stor tillgång för oss.
Det var sängarna bland annat, hörde jag.
Ja, alla sängar i hela sjukhuset har kommit genom den här organisationen. Nu är det så att han är pensionerad och Den organisationen har flyttat till Alingsås, men den fortsätter att samla in lika mycket. Och det är ju väldigt fint för oss.
Nu står vi i röntgenavdelningen här. Och hela utrustningen för röntgenavdelningen vid sjukhuset fick vi ifrån Lions Club i Indola. Det var så att man hade ett privat sjukhus i en av Kopparbergsstäderna och regeringen stängde det. Och sen sa Lions Club att de ville satsa på att ge det till Mpongwe. Så vi har en väldigt fin röntgenutrustning nu från Indola.
Jag minns att när jag besökte en Pongwe förra gången i början på 70-talet, då hade ni en hydda som röntgensal.
Ja, vi har ännu kvar den lilla röntgenapparaten som vi hade där. Den är bra som reservaggregat när den här stora är ur funktion. Och den är också bra som portabel röntgenmaskin om vi behöver röntga på avdelningen. Det är nästan någonting man längta tillbaks till ibland. Det var väldigt skönt där i hyddan att hålla på med lite röntgenarbete, och väldigt svalt och skönt. Men det är ju så att vi kan göra mycket mer nu med den nya utrustningen.